Jesus håller det som vi känner till som bergspredikan för en stor mängd människor som står där och lyssnar. De har hört ryktet om en man som förkunnar Guds rike, som botar sjuka, som gör under och tecken, och de kommer för att lyssna till honom. Men framför allt vänder sig Jesus till sina lärjungar i bergspredikan. De får en modell för hur Guds rike kan inbjuda dem till att leva ett annorlunda liv. Ett liv som smakar gott, luktar gott. Så att de verkligen är. Och Jesus säger till dem, ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Han säger inte, ni ska bli det om ni lyssnar på den här predikan. Han säger det i början, ni är detta. Och sen håller han bergspredikan. Och så utmålar han prototypen för en ny slags mänsklighet. Och man behöver bära det med sig när man läser bergspredikan, för att vi har ju redan sett det. Jesus tar ju inte upp enkla saker utan ganska tuffa ämnen. Saker som går på djupet. Att det han är ute efter är att befria människor. Upprätta människor. Vi behöver lyssna efter nåden. Framför allt i det Jesus säger. Vi har kommit fram till Matteus kapitel 5, verserna 27 till 30. Så här sa Jesus. Ni har hört att det blev sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Jesus fortsätter sin kommentar kring den judiska lagen och kommer nu till det sjätte budordet. Och han gör precis som i stycket innan. Förra söndagen så började han ju med det här. Ni har hört att det blir sagt, du ska inte dräpa, alltså budordet. Och sen lägger han till, men jag säger er. Och återigen, när man läser det här så kan man ju tycka med rätta att Jesus överdriver å det grövsta. När han börjar med att säga att du ska inte dräpa, men jag säger er, då likställer han ju ord med handling. Här går han ännu längre. Han likställer tanke med handling. Man skulle kunna ta det här Jesusordet som det slutliga yttersta beviset på att kyrkan borde beläggas med permanent munkavel vad gäller allt som rör sexualitet. Alltså det är ju så absurt det Jesus säger. Är inte kyrkohistorien en enda lång röra av förtryck, inskränkthet, fördömelse, skam och framförallt hyckleri när det kommer just till sexualitet? Det är ju därför som sexskandaler inom kyrkan uppmärksammas så mycket mer än andra typer av sexskandaler. Det finns en inneboende laddning, det finns en föreställning om att kyrkan genom hela historien har suttit på höga hästar kring detta, vet inte vad den pratar om och dessutom inte lyckats leva efter det själv. Borde inte kyrkan bara en gång för alla hålla tyst? Det absolut första vi måste ta med oss när vi försöker förstå vad är det Jesus egentligen försöker säga i det här sammanhanget. Det är att Gud inte tycker att sex är pinsamt. Gud tycker inte sex är fult. Gud tycker inte sex är oandligt eller jobbigt. Hur skulle han kunna tycka det? Gud har ju uppfunnit sex från början och allt det som hör till sex, känslor och allt sådant. För några veckor sedan så hade vi det här temat på konfa. Sex och relationer. Och jag sa, jag tar den lektionen. Och så öppnade jag på det sätt som jag alltid brukar göra. Eller de gånger innan när jag haft just det ämnet. Jag läste ur Höga visan i Gamla testamentet. Höga visan är ju en väldigt målande dikt om passion och längtan mellan man och kvinna. Den är otroligt målande. En gång i tiden sa man i kyrkan att det är en allegori. Det är en bild, ett exempel om kärleken mellan Kristus och kyrkan. Kanske. Men framförallt, nej, den handlar om sex mellan man och kvinna. Och den finns i Bibeln. Gud tycker inte sex är pinsamt. Alltså vi måste ha den utgångspunkten när vi närmar oss det här ämnet. Jag vet inte om ni har hört det. Jag har hört det i några olika sammanhang. Den här berättelsen om att förr i tiden då fick man inte läsa Höga visan om man var under 23 års ålder. Eller någonting. Är det någon som har hört den? Alltså jag tror att den är påhittad. Men det är ju en tacksam så här, har ni hört hur det var förr? Ytterligare ett bevis på att det finns en laddning kring detta. Låt oss gå till första Mosebokens andra kapitel. Verserna 24 till 25. Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru. Och de blir ett. Både mannen och kvinnan var nakna och de kände ingen blygsel inför varandra. Det här är ju taget från skapelseberättelsen. Gud skapar himmel och jord och träd och sjöar och djur. Och så börjar han med att skapa en man och så inser att mannen är ganska ensam. Så han skapar någon som är hans like, kvinnan. Och han inrättar en ordning för tillvaron. Man och kvinna blir ett i äktenskapet. Och en av de saker som definierar äktenskapet, föreningen mellan man och kvinna, är ju sex. Både för att skapa nytt liv och för att njuta av varandra. Däremot så är Bibeln tydlig med att sex hör hemma just i äktenskapet. Äktenskapet ska vara den plats där, precis som Bibeln beskriver, man och kvinna inte ska skämmas, inte känna någon blygsel inför varandra. Jag tror sex kan vara olika viktigt för olika par. Ta större eller mindre plats, men faktum kvarstår. Det är något djupt intimt, något djupt sammansvetsat. Och det är en av de sakerna som gör just relationen mellan makar unik. Det är liksom ett speciellt rum som ingen annan har tillträde till. Bibeln säger att Gud har lagt denna otroliga gåva under ganska tydliga restriktioner. Jesus citerar ju budordet som säger klart och tydligt: du ska inte begå äktenskapsbrott, alltså du ska vara trogen din maka eller make. Du ska inte dela det som bara är ert med någon annan. Och det vet jag, det kan man ha väldigt många olika åsikter om i vår tid, i den kultur vi lever i. Men man kan ändå förstå logiken i det Jesus säger, att just den här handlingen, den har sin särskilda plats. Men sen, precis som med budordet om att inte dräpa, som jag tror alla håller med om, så skruvar ju Jesus också det här några varv till. Men ni har hört att det blev sagt, men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Jesus kopplar samman tanke och handling. Och man kan ju tycka att det är en oceans skillnad En otrolig överdrift. Egentligen är inte Jesus så extrem som man kan tro. För det sista av budordslistan när man läser i Andra Mosebokens 20 kapitel relaterar faktiskt till just detta. Det sista budet, man kan dela upp det olika om det är ett eller två bud. Det är en lista med du ska inte ha begär till. Och en av de sakerna i Andra Moseboken 20 och vers 17 är: du ska inte ha begär till din nästas hustru. Så redan då finns ju den här tanken på något sätt. Liksom. Varför varnar Jesus så tydligt för just detta? Varför liksom, tar han i rejält när det handlar om sexuellt begär? Dels är det ju för att tankar på det här området faktiskt kan leda till fysiska handlingar. Varför ägnas annars en ganska stor del av Moselag åt att reda ut konsekvenserna av å ena sidan snedsteg och å andra sidan övergrepp och hela spannet däremellan? Det finns ett antal ganska tydliga anvisningar för hur man gör i sådana här situationer. Varför då? Jo, gissningsvis för att det förekom ganska ofta. Och dessutom så är ju Gamla testamentet fullt av berättelser om hur tragiska konsekvenserna kan bli av sexuella övergrepp. Den mest kända är kanske berättelsen om kung David och Batseba. Han går bokstavligt talat över lik för att stilla sitt begär. Då kanske man kan tänka så här, Gamla testamentet är ju trots allt 1000 år gammalt. Är detta ett problem idag verkligen? Då har jag ett ord, hashtag MeToo. Ingen har ju undgått MeToo-rörelsen och dessa avslöjanden om hur skrämmande konsekvenser det kan bli av otyglat sexuellt begär. Och jag tror att MeToo har chockat många. Delvis för att man tänker så här, vi lever ju en så upplyst tid. Och vi vet ju så mycket om rätt och fel och jämställdhet och jämlikhet. Och vi pratar ju så mycket om kärlek. Och så uppdagas det, och jag tror att många av oss har blivit chockade, hur stort problem det här är. Och även kyrkor har ju drabbats i den här rörelsen. Och jag tror att den epidemi som MeToo har satt ljuset på är långt ifrån över, tyvärr. Så Jesus är ju inte helt ute och cyklar när han varnar för vad en tanke kan göra. Det kan leda, har lett, alldeles för mycket till konkreta övergrepp. Men även i tanken i sig kan ju vara farlig nog. Den kan leda till osynliga bojor som binder och begränsar människor otroligt hårt, även om det aldrig skulle leda till en fysisk handling. Det har uppmärksammats mer och mer i vår tid hur stort porrmissbruk är utbrett. Även, återigen, i kyrkliga miljöer förekommer här också. Porr är inte någonting som bara är problem. Då kan man säga, ja, men det är väl bara tonåringar och singlar som har det problemet. Nej, det har uppdagats att detta kan ju vara ett otroligt stort problem även i trygga relationer. Det kan skapa otroliga konsekvenser. På något sätt skulle man kunna säga att porr är begär i kubik. Så jag tänkte att vi skulle ta exemplet porr för att titta vad är problemet. Eller vad är de bakomliggande problemen just med begär. För det första så förvrider och förvränger porr bilden av vad sex är för något. Från att vara det som Gud har skapat, och Gud skapar ju bara goda saker. Från att vara det som Gud har skapat, något vackert, något intimt som både bygger upp och är helt beroende av tilliten mellan makar, så förvränger ju porr detta. Och plötsligt så tror man att sex, det handlar om teknik och yta och jämförelse. Och tyvärr smittade jag av sig på skolundervisningen. Vi frågade i konfagruppen, pratar ni någonting om hur en relation funkar? Nej, mer liksom hur det går till, det tekniska. Och det skrivs ju också att porr mer och mer innehåller våld, förnedring, makt. Och det säger sig självt att det är svårt att ha ett sunt, bra sexliv om ens tankevärld är uppfylld och formad av något helt annat. Även om det är här inne så ingen annan kan ju se det. Men det får konsekvenser. För det andra förvandlar porr människor till varor. Objekt att konsumera. Varje gång, det är ju så, porr har ju alltid funnits. Det fanns i antiken. Så det är inget nytt. Men vårt digitala samhälle har gjort detta liksom mycket mer lättillgängligt. Det finns överallt. Och varje gång man klickar på en bild eller länk på nätet så bidrar man indirekt till att skapa en efterfrågan. Även om just ett klick kanske är en tusendels procent av det. Låt mig ge ett exempel på hur detta funkar. Ni har bakat bullar och så tar ni en snygg bild och lägger ut på Instagram. Är det någon som har gjort det någon gång? Ingen? Några kanske? Ja. Och om folk likar er bild så är ni ju mer benägna att lägga ut en till bild. Det är ju så det funkar. Om ingen skulle uppmärksamma er bild på de nybakta bullarna, då skulle ni inte lägga ut fler bilder på bullar. Hur många människor, tyvärr oftast tjejer, vill egentligen klä av sig nakna, låta någon fota en och sen lägga ut det offentligt på internet? Hur många vill egentligen göra det? Porr blir en industri som styrs av marknadens krafter. Ökad efterfrågan ger också ett ökat utbud. Men det är enskilda personer som reduceras till varor. En nybakt bulle tar ju inte illa upp av att bli fotad. Tror jag inte i varje fall. Men vad gör detta med självbilden, självkänslan hos en människa av kött och blod? För det tredje är ju porr en drog. Det är lätt att börja med, men sjukt svårt att bryta. Och som alla andra missbruk så bygger det på jakten efter någonting som egentligen är ouppnåeligt. Alla människor är ju skapade till sexuella varelser. Och som jag sa innan, Gud har skapat alla människor till sexuella varelser. Och det grundläggande behovet som sexualiteten är tänkt att fylla är ju den fysiska närheten, intimiteten. Pornografi på grekiska betyder det bokstavligen en bild av otukt. Det kan alltså per definition inte fylla det behov som man tror, som man är på jakt efter att fylla. Porr kan ju ge delar av det. Upphetsning, adrenalin, endorfin. Men det som verkligen skulle stilla behovet, tillfredsställa det, det är och förblir en hägring. Och därför så tvingas man, precis som med alla andra missbruk, ut i en ändlös jakt efter mer och mer och mer. Det är djupt ironiskt, men det är också väldigt svårt att bryta. Porr är kanske i vår tid det mest utbredda exemplet, eller det mest utbredda symptomet på det Jesus varnar för i bergspredikan, begär. Alltså en förvridning av något naturligt och mänskligt i positiv betydelse. Närhet. Längtan efter närhet. Längtan efter intimitet. Trygghet. Tillit. Begäret ersätter den längtan med känslan av otillräcklighet. Och det kan få otroligt destruktiva konsekvenser. En parentes innan vi går vidare. Vad gör man om det går förbi en snygg tjej på gatan som man tittar på? Har man enligt Jesus begått äktenskapsbrott då? Man skulle ju kunna läsa det han säger på det sättet. Nja, det beror väl ändå på vad man gör med det. Det finns ett citat från Martin Luther. Du kan inte hindra fåglar från att flyga över huvudet på dig, men du kan hindra dem från att bygga bo. Och jag tror att där måste man ju pröva sin egna tankar, sitt eget hjärta. Om en person som inte är din fru eller blivande fru tar för stor plats i din sexuella tankevärld, dröjer sig kvar, då kanske du har ett problem. Men kanske inte så att alla människor måste köpa skygglappar, alternativt att vi alla låser in oss i mörka rum så att vi helt slipper liksom dessa frestelser eller prövningar. Det är nog inte det som Jesus säger. Vad säger då Jesus att man ska göra om man har problem med begär? Jo, det här är hans huskur. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Vad är det Jesus säger egentligen? Det är ju otroligt drastiskt. Jag bläddrade i några olika kommentarer. Det var ingen som liksom egentligen förklarade detta. Förmodligen så överdriver Jesus. Så är det. Förmodligen menar inte Jesus att vi ska tolka det här rent praktiskt. Och jag tänkte, jag kan inte hela kyrkohistorien, men jag har då aldrig hört talas om en kristen rörelse där man systematiskt stympat sig själva. Det kan ju om något vara en hjälp att tänka, nej men ingen har tolkat Bibeln så innan. Men hur ska vi förstå det här då? Jesus säger ju trots allt det han säger. Kan det vara så att Jesu poäng, efter att ha avslöjat ett beteende som är ett allvarligt problem, kan det vara så att hans poäng är att ibland behöver man ta till drastiska åtgärder för att bli fri? Det är inte bara så att Jesus säger, om ditt högra öga förleder dig, så riv ut och kasta det ifrån dig. Utan fortsättningen är lika viktig för att förstå Jesu poäng. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Det vill säga, ibland behöver man ta till drastiska åtgärder. Om du låter det bli att göra någonting åt det här problemet, då kan det få ödesdigra konsekvenser. Om du ignorerar det, om du nonchalerar det, då kan det bidra till stora problem. Låt oss läsa ifrån Jakobsbrevet. Vi har gjort det några söndagar. Första kapitlet, verserna 14-15. Och det Jakob skriver här handlar inte specifikt om sexuellt begär, utan snarare vad som händer om man låter saker ligga. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som man lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Ibland behöver man göra någonting drastiskt och inte låta saker ligga och puttra. Men hur gör man något åt detta? Som tur är så är ju inte Jesus bara en life coach som säger ett litet skärp er. Så klapp på axeln. För det räcker inte om man ska ta sig ur ett missbruk. Det går inte att säga till någon, hörru du förstår väl att knark är fel, sluta knarka nu. Det har aldrig varit så enkelt. Och det räcker inte på det här området. Om man kämpar med begär och särskilt om man sitter fast i ett porrmissbruk så är det väldigt vanligt att man känner skam och självförakt. Man anar att man har ett problem men man kan inte sluta. Och det kan komma tankar som vem skulle kunna älska mig som har ett så äckligt beroende? Vem skulle kunna förlåta mig? Inte Gud i alla fall. Och har man den inställningen, det är kört, det går inte att bryta detta, då blir det till slut en självuppfyllande profetia. Bibeln säger att det finns en fiende som ganska ofta benämns åklagaren, djävulen. Och djävulen vill ju inget hellre än att ta det vackra som Gud har skapat och förvrida det, pervertera det. Så att man känner otillräcklighet istället för tacksamhet. Osäkerhet istället för trygghet. Bundenhet istället för glädje. Och djävulen älskar att viska in i en människas. Och gärna också någon som redan är kristen. Du kommer aldrig bli fri. Du kommer aldrig bli förlåten. Men inget skulle kunna vara en större lögn än de orden. Låt oss titta på hur Jesus mötte äktenskapsbrytare. Alltså den synd som han i det här stycket i bergspredikan likställer begär med. Hur gjorde han? Det finns två exempel i Johannes evangelium. I Johannes 4 så möter Jesus en kvinna vid en brunn. Och de har ett långt samtal. Och Jesus talar in i den här kvinnans liv. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Kvinnan blir avslöjad. Men det är inte så att Jesus lämnar henne där. Utan han upprättar henne. Vi får inte veta de exakta orden som Jesus säger till henne. Men vi vet att hon går därifrån och hon går tillbaka till en by där alla känner igen henne som den där. Och så berättar hon att hörni, jag har mött någon som har förvandlat mitt liv. Jag tror att han är Messias. I det sjunde kapitlet i Johannes evangelium så möter Jesus en kvinna som anklagas för äktenskapsbrott. Och folket runt omkring vill stena henne. Och Jesus säger till dem, den av er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. Och en efter en så går de därifrån. Och till slut så vänder sig Jesus till kvinnan och frågar, är det ingen som dömer dig? Och så säger han till henne, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jesus hatar synd. Som man sa tidigare i bergspredikan, han har inte kommit för att upphäva Guds lag. Utan för att uppfylla den. Jesus hatar synd. Men han älskar människor. Och Bibeln säger detta fantastiska. Att Jesus i slutändan gav sitt eget liv för att ta våra synder. Oavsett hur stora de är. På sig själv. Han dog på ett kors för att frikänna oss och befria oss. Det första steget till frihet från begär är att våga säga som det är. Gud klarar av att lyssna. Och jag tror att Gud klarar av att lyssna också när det gäller sexuella synder. Det är inte så att det området vill han inte ha någonting att göra med. Även om vi ibland kanske tror det. Och även om den här laddningen mellan liksom vad kyrkan har sagt och gjort och hur den lever får oss att tänka att nej, men det Gud klarar av att lyssna på det. Gud klarar av att lyssna oavsett det gäller saker som bara rör sig i våra tankar. Eller till och med om det gäller saker som har blivit handlingar. Gud klarar av att lyssna. Låt oss läsa ifrån Hebreerbrevet kapitel 4. Ty Guds ord är, vi läser från den 12:e versen. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Niklas Pienso gav en jättebra bild av detta för några år sedan i en predikan. Tänk dig att du sitter i ett rum, det är inga fönster och dörren är stängd, det är helt mörkt. Och kanske är det ganska stökigt i rummet. Men så länge som det är mörkt så ser man ju inte skitet där. Jesus knackar på dörren. Och när han öppnar så lyser ju hans ljus in i rummet. Men det innebär ju också att allt det som är smutsigt och fult, som du kanske skäms över, också blir synligt. Och då kan man ju antingen stänga igen dörren för att man blir rädd. Man vill inte att saker ska komma fram i ljuset. Eller så kan man öppna dörren och hoppas att Jesus knackar på med goda avsikter. Han är den enda som kan hjälpa till att städa upp. Jesus kan och vill laga ditt hjärta. Jesus kan och vill laga dina tankar och beteenden. Jag tror Jesus kan och vill laga ett äktenskap där detta har blivit ett stort problem. Bibeln säger klart och tydligt, Jesus älskar försoning och han älskar dig passionerat. Kan församlingens äldste bara ställa sig upp? Jag har mejlat ut i förväg så jag hoppas jag inte överraskar er. I slutet av gudstjänsten så kommer vi ha en förbönstund, det har vi alltid. Men på det här området så kan det vara så att man behöver hjälp. Att inför en medkristen våga säga som det är. Att någon lyssnar på mig. Att någon ber för mig. Och på det här området kan det också vara en tuff, lång väg för att bli fri. Det här är församlingens äldste. De har tystnadsplikt. För att ingen ska behöva känna att oj, om jag går fram till förbön idag så kommer alla att tänka att oj, den personen har problem med porrmissbruk. Om det är så att någonting i predikan idag har rört vid dig liksom, och du känner att jag skulle behöva hjälp med detta, sök upp någon av oss äldste. Vi har tystnadsplikt. Vi bokar gärna en tid där vi kan sitta ner och prata och ingen kommer veta att det samtalet har ägt rum. Och vi får hjälpas åt att söka frihet för dig. Varsågod och sitt. Och är det så att man känner att jag vill vara helt anonym, så finns det bland annat en organisation som heter Helhet genom Kristus. De sysslar med själavård. Man kan googla Helhet genom Kristus och där kan man boka helt anonymt då ett själavårdssamtal. Men låt inte detta bara ligga, för det kommer förstöra ditt liv. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du älskar människor. Du är den som talar sanning in i våra liv. Men du gör det av stor kärlek. För du vill att vi ska bli fria och förlåtna och hela i dig. Tack för ditt ord idag. Tack för att det är lika verksamt idag som för 2000 år sedan. Tack för din helige ande. Tack för att vi behöver inte vara rädda för dig. Du klarar av att lyssna på precis hur vi har det. Du skäms inte för oss. Du älskar oss. Tack Jesus för det. Amen.